I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Tänk på mig, Herre, efter din nåd mot ditt folk. Kom till mig med din frälsning, så att jag kan se dina utvaldas lycka, glädja mig med ditt folks glädje och berömma mig tillsammans med din arvedel. Amen. Och det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Namnet kejsar Augustus, det tror jag vi allesammans förknippar med julevangeliet och händelserna däromkring. Men det är så också att hans namn är bundet till staden Filippi i Makedonien. Efter mordet på Caesar i romarriket så pågick det en intern maktkamp inom romarriket, och det stod mellan de olika falangerna ett stort slag år 42 före Kristus vid staden Filippi eller däromkring, och på den segrande sidan så fanns bland andra han som sedan blev kejsar under namnet Augustus. Och han gjorde staden Filippi till en stad med särskilda privilegier. Romersk rättsordning gällde det, och romersk medborgarrätt, och många pensionerade romerska soldater slog sig också ner i staden. Det här med romersk rättsordning och romersk medborgarrätt hade stor betydelse, det vet vi av flera ställen i apostlagärningarna. När Paulus blev tillfångatagen i Jerusalem för att folket rasade emot honom, och den romerske befälhavaren sträckte ut honom för att han skulle gisslas, man skulle förhöra honom under gissling, så frågar ju Paulus: får ni gissla en romersk medborgare som inte ens har blivit dömd? Och när officeren som skulle verkställa straffet hörde det, gick han genast till befälhavaren och berättade och sa: vad tänker du göra? Den mannen är romersk medborgare. Och då gick befälhavaren själv till Paulus och frågade: är du verkligen romersk medborgare? Och så Paulus säger: ja. Befälhavaren sa: jag fick betala en stor summa pengar för detta medborgarskap. Och Paulus svarade: men jag är född med det. Och de som då var på väg och skulle gissla Paulus, de drog sig genast till förskräckelse tillbaka, för de hade alltså varit på väg att begå ett stort brott. Och de fylldes av ängslan. Staden Filippi hade alltså en speciell ställning just genom den romerska rättsordning och medborgarrätt. Vi flyttar oss en bit framåt i tiden från där jag började, till omkring år 50 efter Kristus. Paulus är ute på sin andra missionsresa. Han har besökt församlingarna, de som grundades under hans första missionsresa. Och så fortsätter han och hans följeslagare Silas på sin resa med den store konungens budskap. De tog vägen genom Frygien och Galatien, står det. De hade tänkt sig en annan resväg, men Guds ande hindrade det. Och från Frygien och Galatien så kom de sedan till Mysien, som låg i nuvarande västra Turkiet. Och därifrån hade de tänkt bege sig, står det, till Bitynien, som ligger låg uppe i norr. Men då står det också där att Jesu ande tillät dem inte det. Och så kom de då så småningom till staden Troas, som ligger på Turkiets västkust. Och på natten där så såg Paulus en syn. En man från Makedonien stod där och bad honom: kom över till Makedonien och hjälp oss. När han hade sett denna syn försökte vi genast ta oss till Makedonien, eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att predika evangeliet för dem. Det är alltså Lukas som skriver, och han slöt sig till Paulus här i Troas. Och så reste man då över. Vi lade ut från Troas och seglade rakt över till Samotrake och nästa dag till Neapolis. Där står i Apostlagärningarna 16. Och därifrån till Filippi, som är den ledande staden i denna del av Makedonien och en romersk koloni. I den staden stannade vi några dagar. Och så hade evangeliebudbärare för första gången satt sina fötter på europeisk mark. Det fanns en liten grupp judar i staden, men det fanns ingen synagoga. Men vid en flod utanför stadsporten så hade man ett böneställe, och där talade Paulus till de kvinnor som hade kommit dit. En av dem som lyssnade hette Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden Thyatira. Och hon hörde till den som fruktade Gud, och Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus predikade. När hon och alla i hennes familj hade blivit döpta bad hon: kom hem till mig och bo där om ni anser att jag tror på Herren. Och hon övertalade oss. Och så öppnade Herren hennes hjärta för evangelium, och så öppnade hon sitt hem för Herrens tjänare. Paulus och Silas fortsatte sina besök vid bönestället och predikade. Och en gång när de var på väg dit så mötte de en slavflicka som hade en spådomsande, berättas det. Och hennes herrar tjänade alltså mycket pengar på hennes förmåga. Och hon följde efter apostlarna, och så skrek hon: de här männen är den högste gudens tjänare, och de förkunnar för er en väg till frälsning. Men Paulus blev upprörd över det här, och så befallde han anden att fara ut ur flickan i Jesu Kristi namn. Och spådomsanden lämnade flickan, och hennes herrar förstod att de hade förlorat en god inkomstkälla och blev naturligtvis rasande. De tog fast Paulus och Silas och släpade dem inför stadens myndigheter. Och anklagade dem för att störa ordningen och för att införa seder och bruk som romerska medborgare inte fick följa. Och det står att folket gick till angrepp mot dem, och domarna slet av dem kläderna och befallde att de skulle piskas. De fick många rapp och kastades i fängelse, och fångvaktarna fick befallning att noga bevaka dem. När han hade fått en sådan befallning satte han dem i det innersta fängelserummet och spände fast deras fötter i stocken. Och där satt de nu i den fasornas boning som antikens fängelse utgjorde. Ryggarna blodiga, sönderslagna, med fötterna i stocken, som inte bara hindrade dem att ta sig därifrån utan som var ett pinoredskap där man varken kunde sitta eller ligga utan att det smärtade och gjorde ont. Men fångvaktaren sov gott, så inte Paulus och Silas och de övriga fångarna. Men det är ingen sorg och klagan och jämmer och gråt, utan ur nattens mörker så hörs en lovsång. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud, och de andra fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskall så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrar och allas bojor lossnade och föll av. Och nu vaknade fångvaktaren. Och det vart inte bara jordbävning runt omkring utan också i hans inre. Han tog svärdet och skulle kasta sig på det och ta livet av sig, för han tog ju för givet att alla hade flytt. Men Paulus ropade: gör dig inte något illa, vi är alla här. Och så bad fångvaktaren om ljus och rusade in, och så föll han skräckslagen ner inför apostlarna. Han tog dem ut och så frågade han dem: ni herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? Och ni känner säkert berättelsen. Svaret var: tro på Herren Jesus, så blir du frälst, du och din familj. Och han tog dem, de predikade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Och så tog han hand om dem och gjorde rent deras sår och skötte om dem på allt sätt. Och han och det som hörde till hans familj döptes genast. Och så dukade han en måltid för dem i sin bostad. När det blev dag sen så fick han befallning från rättstjänarna att släppa männen fria. Och då så säger Paulus att de som har dömt oss och de har låtit piska oss offentligt utan dom och rannsakan, fast vi är romerska medborgare, och de har kastat oss i fängelse, och nu vill de låta oss gå i hemlighet. De får allt själva komma och föra oss ut. Och förskräckelsen spred sig, och med vackra ord och många ursäkter så kom domarna och tog dem med sig och förde dem ut i staden och bad dem bege sig iväg därifrån. Och så slutar berättelsen här. När Paulus och Silas hade kommit ut ur fängelset gick de hem till Lydia. Där träffade de bröderna och gav dem uppmuntran och tröst. Sedan for de vidare. Och så var grunden lagd i Filippi. Evangelium hade såtts ut och burit frukt i människors hjärtan. Det fanns en liten grupp kristna där. En liten församling var grundad. Och så reste budbärarna vidare med det glada budskapet. För det var ju angeläget att fler skulle få höra. Och så flyttar vi oss omkring 10 år framåt i tiden. Vi hamnade i ett annat fängelse. Närmare bestämt i den kejserliga livvaktens kasern i Rom. Och här, ur fängelsets mörker, så ljuder på nytt en lovsång till Herren från aposteln Paulus. Han skriver till den församling som står honom alldeles särskilt nära, till de kristna i Filippi. Inför förhören som väntar honom inför kejsar Nero, så vill han sända dem en hälsning och ett tack. Och det formar sig till en lovsång som kan sammanfattas i, som ett tema för hela Filipperbrevet: jag är glad. Var glada ni också. För övrigt, mina bröder, gläder i Herren. Gläder alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, gläder. Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. Så ofta jag ber för er alla gör jag det alltid med glädje, eftersom ni har varit med i arbetet för evangeliet från första dagen ända till nu. Filipperbrevet börjar ju med en hälsning. Och så som man skrev brev på den tiden, så börjar man med att tala om vilka som var avsändarna. Det är inte som när vi får brev att vi får vända på pappret och titta längst bak vem det är som har skrivit. Utan från Paulus och Timoteus, Kristi Jesu tjänare. Det är Paulus och Timoteus som skriver och kallar sig för Kristi Jesu tjänare. Egentligen slav eller livegne eller träl. Paulus tillhör sin herre, är hans livegne. När vi säger träl så tänker vi ju på tvång och ofrihet. Och på syndens område är det så. Den som gör synden är syndens träl. Där regeras man av otrons ande. Där står man under Satans makt och under lustar och begärelser. Men så är det inte att vara en Jesu Kristi tjänare eller träl eller slav. Till frihet har Kristus frigjort oss. Fri till att följa, lyda och tjäna honom. Att vara en Kristi Jesu tjänare eller träl, det är att med hjärta, själ och kropp tillhöra Herren och Frälsaren. Och det är lycka och glädje, frid och salighet. Brevet är adresserat till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi, tillsammans med församlingsledarna och församlingstjänarna, eller biskopar och diakoner som det står i någon översättning. Så kallas alltså de kristna heliga i Kristus Jesus. I sig själva är det syndare, i Kristus Jesus heliga, rena, rättfärdiga. Och så kommer apostlahälsningen: nåd vare med er och frid från Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Fjellstedt har en så god förklaring till just apostlahälsningen. Jag har skrivit ner den här och ska läsa för er. Nåd vare med er och frid. Nåd och frid. I vart och ett av dessa stycken innefattas allt gott för tid och evighet som kan tillönskas en människa. Men i båda tillsammans, nåd och frid, ligger hela Nya Testamentets innehåll fullständigt uttalat. Förr var den vanliga hälsningen frid. Genom att ordet nåd sätts framför visas hur den friden är beskaffad som tillönskas oss i Nya Testamentet. Nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus vår Herre. Vad det innebär erfar den som genom tron har Guds nåd. Erfar det genom den frid som följer på benådningen, och den sanna friden har sin enda grund i nåden. Det ena tillönskas därför på samma gång som det andra i ökat mått åt dem som blivit troende. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Filipperbrevet är alltså ett av fångenskapsbreven. Aposteln kunde man sätta i fängelse, men Guds ord bär icke bojor, som han skriver. Jag vill att ni ska veta, bröder, att det som har hänt mig snarare har lett till framgång för evangeliet. Så har hela pretoriet och alla andra kommit att förstå att det är för Kristi skull jag sitter fängslad. Min fångenskap har gjort de flesta av bröderna övertygade i Herren, så att de vågar predika Guds ord ännu mer oförskräckt. Och så fick evangelium bära frukt i kejsar Neros livvakt. Ja, av sluthälsningen i Filipperbrevet så kan man förstå att evangelium har nått ända in i kejsarens egen familj. I sluthälsningen så står det: alla de heliga, särskilt det som hör till kejsarens hus, hälsar er. Herren Jesus Kristi nåd vare med er ande. I många av breven som vi har i Nya Testamentet så tar Paulus upp olika förhållanden i församlingarna. Missförhållanden som han får bestraffa eller rätta till eller undervisa om och så här. Och så är det inte med Filipperbrevet. Det var ingen sådan sak som var orsak till att aposteln skrev. Som jag nämnde förut så rådde det ett speciellt förhållande mellan församlingen i Filippi och Paulus. Och det avspeglar sig också i brevet, som har en alldeles särskilt innerlig, personlig och förtrolig ton och som andas mycket glädje. Församlingen i Filippi var den enda som hade understött Paulus, något som också visar att Paulus hyste stor tillit till församlingen. För det var så att Paulus annars tog inte emot något understöd. Han var mycket noga med att han inte på något sätt skulle anklagas för att, så att säga, predika för pengar och ha sitt uppdrag såsom födkrok. I andra Korinthierbrevets 11 ska vi läsa några rader. Han skriver så här till de kristna i Korinther detta: andra församlingar plundrade jag genom att ta emot lön för att kunna tjäna er. Och när jag var hos er och saknade något låg jag ingen till last. Ty bröderna som kom från Makedonien försåg mig med vad jag behövde. På allt sätt aktade jag mig för att vara en börda för er, och det vill jag fortsätta med. Lika säkert som Kristi sanning finns i mig skall man i Akajas bygder inte ta ifrån mig den berömmelsen. Men förhållandet till församlingen i Filippi var det annorlunda. Filipperbrevet 4:15. Ni Filipper vet också hur det var under evangeliets första tid när jag hade lämnat Makedonien. Ni var den enda församling som satte sig i förbindelse med mig så att räkenskap kunde föras över givet och mottaget. Också när jag var i Thessalonika skickade ni mig både en och två gånger vad jag behövde. Inte så att jag söker gåvan som sådan, utan vad jag söker är att ni ska få en riklig frukt av den gåva ni ger. Jag har fått allt, och det i överflöd. Och nu har han också för fjärde gången fått ta emot en gåva från församlingen. Filipperbrevet 4:10. Han skriver så här: det har glatt mig mycket i Herren att ni till slut har låtit er omtanke om mig blomma upp. Visst tänkte ni redan förut på mig, men då hade ni inte något tillfälle att visa det. Jag säger inte att jag har saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig, leva i överflöd och leda brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Men ni gjorde väl som hjälpte mig i mitt svåra läge. Jag har fått allt och det är överflöd. Jag har mer än nog sedan jag Epafroditus har tagit emot gåvan. En ljuvlig doft, ett rätt offer som Gud tar emot med glädje. Och då har vi här de direkta anledningarna till brevet. Dels vill Paulus skriva och tacka för gåvan som han har fått av sina älskade Filipper. Dels vill han sända tillbaka han som kom med gåvan, Epafroditus, min medarbetare och medkämpe, som man kallar honom. Han har blivit allvarligt sjuk. Ja, han har som Kristi tjänare satt sitt liv på spel. Och Filipperna har fått höra rykten om detta och blivit mycket oroliga. Och därför skriver Paulus också Filipperbrevet 2:25. Jag anser det nödvändigt att sända tillbaka till min broder Epafroditus, min medarbetare och medkämpe, som ni har sänt för att hjälpa mig med det som jag behövde. Han har längtat efter er alla och varit orolig eftersom ni har hört att han blivit sjuk. Han har också verkligen varit sjuk, ja, nära döden. Men Gud förbarmade sig över honom, och inte bara över honom utan också över mig, för att jag inte skulle få sorg på sorg. Därför är jag så mycket mer angelägen att sända honom, för att ni ska få glädjen att återse honom och jag själv får känna lättnad. Ta nu emot honom i Herren med all glädje och visa sådana män uppskattning. För sitt arbete i Kristi tjänst satte han sitt liv på spel och var nära döden för att ge mig den hjälp som ni inte kunde ge. Paulus hoppas på att själv kunna besöka församlingen, men kanske säger han, skickar han Timoteus först, för han vet ju inte hur det kommer att gå för honom där han sitter i fängelset. Jag hoppas nu i Herren Jesus att jag snart ska kunna sända Timoteus till er, så att också jag kan vara vid gott mod när jag får veta hur ni har det. Jag har ingen som han, ingen som så uppriktigt kommer att ha omsorg om er. Alla söker det sitt, inte Jesu Kristi sak. Men ni vet att han har hållit provet. Som en son vid sin fars sida har han stått tillsammans med mig i arbetet för evangeliet. Honom hoppas jag kunna sända så snart jag får se hur det går för mig. Och i Herren är jag övertygad om att jag snart ska kunna komma själv. Men vad som än händer, och vad som nu är Paulus framtid, det ligger i Guds hand. Han har egentligen bara en önskan, och det är att Kristus i allt ska bli förhärligad. Om det ska ske genom att han får leda vidare eller om att han ska dö, det vet han inte. Han säger, det är också min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt ska stå där med skam, utan att Kristus nu som alltid ska ha mig frimodigt förhärligas i min kropp, vare sig jag lever eller dör. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinst. Och på det ämnet ska vi låta Åke om en stund fortsätta. Till sist några slutord. Vi påmindes igår kväll om egen rättfärdighet eller kristlig rättfärdighet, om aposteln Paulus erfarenheter som han ju skildrar i det tredje kapitlet. Han som, vad det gäller att leva efter Guds ord, hade lagt ner mer möda än de flesta, och detta på att upprätta sin egen rättfärdighet, och som fick räkna allt som förlust och skada och avskräde för att vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Och därigenom också hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. Inte som om jag redan har gripit eller redan har nått det målet, men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Och vi ska avsluta den här bibelstunden med att sjunga en sång författad av en annan som lik Paulus jagade mot målet och sträckte sig mot det som låg framför. Nummer 717. Glad jag ilar fram med tiden.